Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå!
Hallå!
Ja! Vi sitter med en nyklippt, snygg funkismorsa på bild här framför oss.
Och det är inte jag.
Utan ja, och det är inte jag.
Nej, och som helt missade klädkoden. Det var tydligen jeansskjortans dag idag.
Ja, missade ja det var jeansskjorta idag.
Mm. Men jag har, det är ändå lite tonerna.
Ja, jag tycker att du klarar det bra.
Jag är inte helt ute och cyklar, så att säga.
Du får vara med i leken.
Du ser också väldigt så här, du ser ut som att du är med på spåret på något vis.
Lisa, ja.
Jag vet inte.
Aha. Lisa känns som att sitter i dressinen eller någonting.
Ja, men jag sitter ju faktiskt också på riktigt i vårt ljudbås på jobbet.
Det är bra. Det är bra. Det är jag glad för. Ljudteknikern som har sånt problem med ljudet.
Ja, precis. Ja, så att därför så här är ju så isolerat. Det är så isolerat så att jag undrar till och med om jag ens hör mig själv. För att det är liksom så här, det blir perfekt. Så här lomt liksom. Ja.
Men skulle vi kunna utnyttja det här, tänker jag, och hyra ut det till... Tänk vad skönt. Få en halvtimme i det där ljudisolerade båset och bara sitta som funkismamma.
Ja, det kan vara en del i vårt så här funkisspa. Vi har ju lite olika saker. Man blir fastknuten på någon brits typ. Man också sitter i den där... I den där båset.
Båset.
Liksom. Helt
det
tyst.
Ja. Nej, det är mycket bra. Men vi behöver också skada oss så att vi får ligga med brutet ben. Då blir det bara liksom lyxspa.
Ja, just det. Man blir puttad ner för en trappa eller någonting. Ja,
vi måste utsätta oss så att vi måste kräva operationer. Det är ju sövningen vi vill åt.
Det gjorde jag när jag tog spruta 2 i somras. Då kände jag så här, känner du någonting? Så tänkte jag så här. Här har jag min chans. Ja. Så jag bara, ja. Nej men usch, jag känner mig lite kymig. Jag är ganska trött. Jag tror jag får gå och lägga mig. Ja. Så 8:00, trippet i trapp upp för trappen. Ja. Då fick trädgårdsmästaren ta hand om att lägga mina barn. För att jag låg där uppe och såg på film och var jättedålig.
Så trevligt.
På morgonen efter han sa, men gud, hur mår du idag? Nej, men det är lite bättre.
Men inte helt 100 ändå.
Nej.
Är det där något?
Måste nog vila ett dygn till.
Så är det där också någonting med att man är så otroligt dålig på att gå och lägga sig. När man känner sig, jag kan vara så här ganska sjuk och hängig. Och ändå går jag inte och lägger mig. Alltså jag är superdålig. Min man, han bara, oj. Och så bara går han iväg och stänger dörren. Säger typ inte.
Men du sa ju ett väldigt viktigt ord där också.
Vadå? Man.
Du sa ju man.
Ja, exakt. Ja, men det är ju det. Och då tänker jag att så här, vi kvinnor, vi härjar runt som dårar trots att vi är sjuka och fixar och trixar. Och liksom, man ska vara så jättesjuk för att man ska överhuvudtaget lägga sig ner. Liksom. Mm.
Tänk då som ensamstående och på riktigt få magsjuka och har småbarn. Liksom. Mm. Det är ju inte helt ovanligt.
Nej.
En eloge.
En eloge. Säger
vi. Verkligen.
Ska vi säga välkomna till Funkismorsan? Ah,
jag vet inte, jag har redan klippt in det tänker jag. För det är det här på. Men absolut. Hej och välkomna till Funkisbar.
Bubblepodden. Hörrni, hur har eran vecka varit? Ska vi gå igenom den? Anna har klippt sig.
Anna har klippt sig.
Jag har klippt mig. Och jag har också så här, typ glömt bort hela min vecka nästan. För det gör man ju. Man minns ju inte. Mm. Jag ska bara säga att vi har det jobbigt. Frans säger hela tiden, håll käften. Ta din freaking, allting är freaking. Ta din freaking väska och dra. Mm. Stäng din rumpa mun, fortsätter. Det är mycket svordomar och mycket sånt vi kämpar. Och då tänkte jag på en sak. Då tänkte jag så här. Om man är i ett risigt förhållande, till exempel.
Mm. Oj, ska man komma ut?
Ska du komma ut nu?
Nej, men då kan man ändå så här, ta sig ur det förhållandet och gå vidare. Det kan man faktiskt. Har man det jobbigt på jobbet, man kan säga upp sig. Har man en jobbig vän som stjäl energi, ja, man kan byta vän, man kan säga upp bekantskapen. Men det här med att vara förälder, man kan ju liksom inte säga, för ibland vill man ju typ, alltså, man älskar sina barn, det är inte det. Men ibland känner man ju så här, nu orkar jag inte mer, nu säger jag upp mig från det här.
Jag måste säga, det finns ju stunder när man på riktigt, eller man, när jag tittar på mitt barn och känner så här, ja, jag vet att jag älskar dig, men jag känner inte det just nu.
Men förstår ni vad jag menar? Att det känns liksom så himla... Det är så, och det här gäller ju såklart att vara förälder överlag, inte bara funkis. Men vi blir ju extra utsatta i liksom pressade situationer.
Vi känner nog oftare att den känslan, tror jag. Kanske att man inte orkar och att man vill ge upp. Men det går ju inte. Man kan ju inte ge upp och man ger ju inte upp. Som du säger, i så många andra sammanhang kan man göra det. Eller ta lite tid eller vad, så här, nu måste jag bara pausa för den här kompisen eller någonting. Men att så här, nej jag vet. Jag hade en sån morgon i morse när jag bara kände att det här hade jag gärna gett upp.
Vad hände då?
Nej, men det var bara liksom, det var en jobbig, jättejobbig så här, skollämning. Eller det börjar ju innan vi kommer ut genom dörren och Svante skriker. Alltså jag väger åt skolan och bara lämna hemmet. Går inte och han skriker. Nu har vi lite mer att båda
men
barnen...
Men när han skriker då, vad skriker han då? Jag vill inte till skolan eller skriker han?
Säger, jag ska aldrig mer gå till skolan, jag hatar skolan, det är världens värsta skola, jag tycker det. Och så vi bara, men du tycker att det är ganska okej i skolan? Nej, 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 det är för svåra läxor, jag kan inte, jag vill inte, jag hatar det. Nej, 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 jag kan jobba hemma, jag kommer aldrig mer göra det. Jag skiter i vad ni säger, då får polisen komma ta mig, jag hatar skolan, du vet så, det bara pågår. Och så har man en liksom sexåring som också har ångest för sin skola och har lite knölet med sina kompisar, eller liksom, hon har också körit, stackaren. Och så
hon har inte hittat riktigt rätten liksom.
Nej, och jättestor grej för henne också ju att börja skolan.
Nej, men så det var bara så här, och så ska vi byta för att Marcus är på inspelning, vilket gör att Marcus har kört Svante de flesta månader, så det är mer rutin för honom, nu ska jag köra. Då testar han ju ännu hårdare och blir kära, du vet. Och håller på och håller på och ska inte. Och jag hatar dig mamma, jag hatar skolan. Du kan dra. Och också så här, han har också börjat, vi har ju alla barn som är lite så här för pubertet. Och han har också börjat så här, du är så jävla dör, fuck, du är dum. Du hatar det, du är dum i huvudet. Man bara, varför säger du så där? Du säger inte så. Alltså så här, och han brukar inte använda så här, han bara, du är störd eller? Man bara... Men Svant, alltså vet, han tar så mycket hårda grejer som han är ganska mjuk ofta. Han har inte haft så mycket sånt. Men nu är det liksom, nu testar han allt och kör allt. Och då var det bara så här, du vet.
Och testar väl orden fast han inte riktigt får in dem rätt kanske.
Nej, eller? Men alltså precis. Ja. Och det är så, han bara, du bryr dig aldrig om mig. Du gör aldrig något för mig. Stånskig, men bara... Jag bara, Svante, jag bara, okej. Och du vet, jag fattar att han inte kan förstå att jag gör hur mycket som helst och så vidare. Och så slutar han ner honom i båten och han skriker. Och du vet vad, han skriker. Och vi kommer ut från vårt hus. Och vi har ju ändå grannar på den här ön. Han skriker. Och han skriker. Det är som att jag typ, han bara, nä! Du vet, alltså det är så. Och jag är så här, sluta nu. Så jag skriker ju också, du vet. Så att det är sånt jävla liv. Och när vi kör över vattnet och han bara, jag bara, du måste sluta skrika. Folk tror att du håller på att ramla i vattnet. Folk tror att du håller på liksom. Och han bara, fan! Du vet så här, han är så jädrans arg. Och upprörd. Och så kommer vi över och då hade vi glömt ryggsäcken. Fick vi vända och åka tillbaka, du vet. Och då skulle hunden med och hunden färde med. Hon skulle inte kliva ur båten. Alltså vet, det var bara så här, sån kaos. Så till slut kommer jag på bryggan.
Får jag fråga, vad kan i en sån situation, vad är det enda som skulle kunna hjälpa? Eller det enda, finns det någonting som kan
bryta? Nej, det är så att få in honom i bilen, komma iväg liksom. För ofta så släpper det i bilen. Men annars är det ju... Nej, där är det bara att genomlida det. Och till...
Om du hade sagt så här, vi skiter i skolan, hade han blivit så här glad
ja,
då?
Ja, absolut.
Men, och är han...
Samma, det är samma hos oss nämligen, det är därför jag frågar. Mm.
Du sa också att han testar dig lite grann nu. Är det så att han... För alla har ju, alla de flesta barn är det ju ena föräldern som de går på lite hårdare för att de vet. Är du den som, ja, han liksom alltså är hårdare med för att Marcus hade sagt nej på ett strängare sätt? Eller?
Nej, men det är nog lite både och. Nej, och det är inte att han säger nej. De har ju tidigare haft så här, det som varit dåligt idag, det var så här, alla skulle iväg lite samma tid. Så Marcus skulle iväg lite stressad inför inspelning. Polly skulle på någon utflykt nytt, så alla var lite liksom stressade, vilket inte går på morgonen. Ingenting får störa Svante på morgonen, för då kommer han inte iväg smärtfritt liksom. Mm. Så han och Marcus har en jätteförut när Polly gick på förskola, då var det så här, jag och Polly höll oss ju undan tills de vid 7:30 hade stuckit. Då kunde vi då gjorde han ordning så gick jag strax efter 8 med Polly, men det var så här, vi höll oss på riktigt på en annan våning för att det var minsta lilla störningsmoment,
för alla
då hakar
han
tag i det och så kan det vara. Och det är ju oftast den här morgonen för Marcus också när det är sån här skrikeria. Och så tar det oftast ut i bilen, men du vet, vi kliver upp på bryggan och han är så här, tittar på mig, han bara, ska du börja gråta nu eller? Alltså du vet, han blir så, jag bara, nej vet du vad, det ska jag inte. Och så känner jag så här, fan, för att det har ju hänt ganska många gånger att jag gråter. Så att det är så här, då visste han att så här, nu har jag pressat henne, nu borde hon typ börja gråta.
Och det här bara, är lite, det läskiga med de här grejerna är att man blir orolig att det är en försmak på hur det ska bli när de blir ytterligare lite äldre.
Mm. Mm.
Och känner att de faktiskt har...
Ja, exakt.
Få lite mer makt över oss på något sätt. Eller liksom...
Och så blir det, och att man kan bli lite rädd det här också, att man tänker att de på riktigt inte bara är puberteten, utan att de på riktigt saknar då lite empati. Mm. Att det inte bara ska vara en fas, utan att det kanske fortsätter. Det kan jag känna så här. Ska det vara så här? Ska Frans liksom säga så här, jag hatar dig...
Horunge
liksom hela livet eller liksom, för han är ju också precis som du säger att han så här går på ett sätt som han inte gjort innan, var det ändå att han också sa förlåt ganska snabbt när in på.
Men jag upplever ju jättetydligt nu när Kalle, för han är ju tydligt puberteten, han har ju till och med, alltså han har ju till och med börjat komma in i målbrottet lite grann. Jag tycker inte alls att det är så roligt, ni vet jag tycker att det är så jobbigt. Men liksom ni vet när rösten är så här, jag känner inte riktigt igen den här, det är någonting, och näsan börjar bli stor. Ja, men det är liksom. Och han håller också på, han säger ju fucking till allting nu. Jag tänkte, han har ju lyssnat på Frans, tänkte jag. Ja, nej, men det var ju det som var det jobbiga i sommar. Det var ju liksom, visst att det är jobbigt att se att han blir, för han är fortfarande ganska liten ju. Han är ju tidig i puberteten och liten i växten, så det blir lite knasigt att se ett sånt litet barn börja bli vuxen. Det är någonting som blir kortslutning i mitt huvud på det. Och det är jobbigt i sig, men det jobbigaste har ju varit hans totala, alltså, brist på empati. Och att han, och det är väl liksom, det är väl, jag gjorde ett inlägg på det här på våran Insta där jag skrev det att så här, det stor om vartannat och liten om vartannat, men det är ju mest stor i hans huvud fast liten för mig. Men det kommer liksom ord som är, låter som att det är ett litet barn som säger, för att han inte pratar rent. Men han säger ord som är liksom en elak tonåring.
Ja, oh, gud, det blir ju...
Det är sjukt, alltså.
Det blir sån kontrast, eller som du säger, det blir kortslutning. För man bara, gud, du... herregud.
Så och han håller på, och så har vi då... Jag blir galen, för jag tålamod är ju liksom... Jag har inte så mycket mer än vad de har, känner jag. Och så står jag och skriker, och gör det. Nej, då kommer lillebror ner för trappan. Ställer sig med armarna i kors och tittar på mig. Oj, oj, oj. Hon behöver verkligen gå på spa.
Alltså Pelle, sanningssägande hemma.
Alltså, han har så rätt.
Jag tycker det är roligt, nej, att Pelle också är den som är lite så här... Ja, men som vi förklarade förra gången att han så här skulle ta hand om sexualundervisning, att han också, han börjar, han mognar, han ser saker, han tar kanske en annan roll då. När Kalle sätter sig helt på tvären så blir Pelle lite mer inkännande och ser, eftersom han ser.
Ja, nej, men han njuter ju av när vi bråkar, för då sitter han med och säger: mamma, är du stolt över mig?
Nej.
Ja, är jag duktig, mamma? Har du sett vilken ordning det är på mig? Ja, verkligen. Och om det lugnar sig ett tag mellan mig och Kalle, vilket det gör någon stund då kliver han in och petar lite. Sa inte du att mamma var fucking, sa han igår.
Jag bara, igång.
Jävla
skitunge.
Men vet ni vad jag tror? Jag tror också att det, i alla fall i Frans fall, han går ju nu på mellanstadiet och där går de ju ända upp. Det är liksom 4:an, 5:an, 6:an. Så att då blandas ju de ju, alltså dels är ju Frans med tonåringar hemma, så att det är inte främmande för honom med tonåringar. Men de tonåringarna kanske inte går omkring och säger fucking freaking hela mening ändå. Men jag tror ändå att Frans, det känns ju som att han tycker att det är lite coolt såklart. Och, liksom, och han får inte riktigt in det, för att när han har ju bestämt sig för svära hela tiden. Så allt han säger, åh nej men åh vad fan helvete, säger han ju.
Alltså,
så
här,
allt är liksom svordomar, även när han är liksom glad och det är liksom... Och det tror jag kommer från att han hör det från andra där på skolan. Och att han är liksom lite ojämn i nivån. Det och, blir det, och så ska man haka på.
Ja, men och det sa jag till Svante idag. Jag bara, vad är det du pratar? Alltså vem säger så? För jag hör att han, som du säger, provar ord. Och testar olika fraser. Man bara, Svante, nu måste du tänka. För sådär får du inte säga. Och du menar liksom så här, de måste förstå vad du säger. De måste liksom förstå vad det betyder det du också säger. När du liksom... Be mig dra åt helvete och säga att jag aldrig har hört, för jag är jävla, du vet, så här, bara dåligheter. Men så att det är ju verkligen så att nu testar de sina, de mognar, de är fortfarande pyttesmå, precis som säger Lisa, men de testar de här nya, alltså de blir ju äldre, de också. Men, och ja, måste de,
men att de inte riktigt förstår var de kommer ifrån, de här orden, för att alltså, mina stora tonåringar, de säger ju de här orden kanske också, men i liksom rätt samma. Ja. Så det är inte, i Frans fall så är det nästan som att det är tvångsmässigt. Ja. Att han, nu ska han bara vara cool, jag ska bara köra de här orden nu. Och det blir liksom, det ska bara fucking freaking, håll käften, din jävla idiot. Bara, åh för fan, helvete jävla. Alltså det är liksom hela tiden, det blir ju inte naturligt.
Han är lite för lite.
Men, och det är ju en del av allt liksom som händer och pågår och att de blir äldre och liksom så. Men jag tror ju, man får inte heller glömma att det här, att det händer så mycket i dem, är ju sjukt jobbigt för dem också, för de vet ju inte vad det betyder. Mm. Jag tänker på att jag, när jag la ut det här med Kalle och att han var i puberteten, det vet hon som kallas för PG, Anna, som ju själv har Asperger, så hon skrev ju det till mig att puberteten med en diagnos, det är att åka berg-dalbana i mörker, så man har ingen aning om vart man är på väg. Ibland åker man baklänges och upp och ner.
Ja.
Hon är så fantastisk på att uttrycka sig, men alltså jag tror att det är inte så dumt ibland att få höra ifrån någon som faktiskt har varit där. Att, för det ger, då fattar man att de har ju, det här är ju jobbigt för dem. Och det är just, jag tänker just så här, även om de här orden och alltihopa, de vet ju inte riktigt. Nej. De testar och det pågår saker på insidan som vi kommer aldrig förstå, för de kan inte heller uttrycka det på samma sätt liksom.
Nej, men de kan inte uttrycka, och vi kommer ha svårt att förstå. Och det är som man då, som när det blir en sån här morgon för mig då, det jag känner när han säger så här, ska du börja gråta nu, att jag känner så här, shit, jag har precis kommit från sommarsemester, jag borde vara utvilad. Det vet vi alla funkisföräldrar att det är vi ju inte, utan man är ju tröttare. Och jag känner så här, gud, jag hade så nära till att det här varit så jobbigt, och så tänker jag, fan vad det här blev jobbigt. Och det är väl kanske för att det inte lika ofta blir såna utbrott nu kanske. Och då blir det ännu hårdare när det kommer. Men också att så här, vi kommer aldrig riktigt förstå puberteten. Det enda man förstår är att så här, man måste bara stå där. Liksom försöka styra rätt på något vis. Och det man då känner är så här, jag måste bara orka. Och så vet man att jag kommer inte riktigt orka. Och då får man panik och så blir jag arg på mig själv för att jag inte orkar. Och för att jag nästan gråter på morgonen istället för att liksom... Yeah,
det blir ännu mer, upplevde jag i somras i alla fall, det blir ännu mer att välja sina strider.
Ja.
Man blir ju om möjligt ännu mer mesigare förälder i andras ögon. Men för att det går nästan inte att hantera liksom.
Nej, alltså som du säger, Anna, att man blir också så här rädd för så här... vart är de på väg? Att man tycker nästan att så här, som när han säger så här, alltså först, jo, det är första gången han säger att han tittar på mig bara, vadå, ska du gråta nu eller? Alltså du vet, man bara,
Och man känner så här, nu är han i elak på riktigt. Nu är det inte bara liksom...
Exakt, exakt. Nu är det inte att han inte förstår, för det här är ett beräknande.
Ja, för förut har han, och han, så han är ju så ångestaktig, så ser han att jag blir ledsen då, ofta så kan han säga, inte där och då så kanske han känner liksom, och det är inte att jag lipar igen, men det är klart att han kan se att jag blir ledsen utan att jag behöver gråta för den skull, så det liksom, och då brukar han komma och vara så, mamma, hur det här, alltså du vet, han brukar få ångest kring det och vilja be om ursäkt, eller liksom bara vara så här, känna av, idag vill han absolut inte det. Då vill han ha en skunk sen när vi klev in i bilen. Och så ska vi prata helt hysteriskt om hur det faktiskt var att ha skunkar. Och varför jag inte kunde svara på alla frågor kring skunkarna.
Ska du ha skunk? En skunk?
Nej, men tre.
Nej, men varför inte känna mig?
Ja, eller tre skunkar faktiskt.
Ja, verkligen. Har kaninen gjort sitt?
Nej, eller? Men och kaniner. Jag bara, men Svante, hur mycket tar du hand om dina kaniner? Ja, så man säger, ja, men jag vill verkligen ha en skunk. Vart är skunken? Varför kan du inte svara på, vad äter skunken? Jag bara, herregud. Och du vet, det bara så här. Och då ska han bli arg på mig för det. För att jag inte kan allt om skunkar.
Åh, gud, sa han i Pelle också. Ställer frågor, jag kan inte. Jo, du ska svara,
ja,
får man hitta på
något. Varför kan, det är klart du måste, men säg vad de äter. Vart bor de? Bor de bara i Amerika? Måste jag åka till, varför jag hatar corona? Varför kan vi inte åka till Amerika och hämta en skunk? Jag bara, alltså du vet, där var vi sen. Och då är man redan lite
så. Och nu är det vad du är på så.
Man får ju aldrig heller säga, jag vet inte.
Nej.
För så är Frans också, säger jag vet inte. Ja, men svara då, svara. Och så kommer den där frågan.
Exakt.
Man bara, till slut blir man så här, men då hittar jag väl på då kanske.
Ja.
Ja. Jag får ju frågan, var är vad heter de här grottorna nu då? Som han håller på med Ninjago. Ja, jag glömmer bort, det är olika. Nu har ju tre olika legorna pratar om. Var är den just nu?
Rottan? Eller grottan?
Nej, legot.
Jag har den där ni ska ringa med som är på väg.
Magiska, ja, någonting. Mm. Var är den? Ja, jag skulle tro att det är någonstans i Asien. Men när ska de påbörja sin resa hit? Ja, jag vet inte exakt. Nej, men mamma, säger när. Och mamma, vad äter de? Vad äter de för något? Ja, dumplings. Alltså, det är så idiotkonversationer ibland. Så att det är helt sanslöst.
Och det blir också lite ångestladdat. För om man lyssnar på det här, då kan man ju tänka sig så här. Så jobbigt var väl inte det där. Det vill bara säga dumplings och säga oss. Jo, fast du vet ju också, ångesten börjar ju redan första frågan, för du vet att det tar inte stopp där, då kommer nästa fråga.
Nej. Och sen, och det kommer... är ju bara en liten del av alla grejer som händer samtidigt.
Och så blir vad är det i dumplings? Vad är det i dumplings? Hur gör man dumplings? Alltså, det liksom tar ju liksom inte, man vet att det kan bli hur stort som helst.
Ja.
Och kan vi äta
fel,
dumplings
så får man ju, då blir de arga.
Ja, och kan jag få dumplings? Kan jag få dumplings? Vad smakar det? Kan jag få? Alltså, det tar ju liksom inte stopp, det kan bli hur stort som helst.
Ja.
Men sen är det ett uttryck för något annat. Det här ångesten i att de vill veta någonting är ju för att de har, inbillar jag mig, att man måste kunna kontrollera någon situation. Man har ångest inombords, det är stökigt inombords. Vad kan jag hålla fast vid? Jag måste veta hur man gör de där dumplingsarna. Alltså det blir så här, så bara flyttar man ångesten till någon annan.
Ja, men det har du rätt i. Det har du
för jag
rätt
tycker att sen när han bara, säg vad de äter skunkar, varför kan jag inte ha skunkar? Jag kan visst ha skunkar. Ja, men också du vet, så försöker jag så här, men du vet när Agnes flyger flygplan, hon måste rabiesspruta. Jag vet inte, man måste ha vaccinationer.
Du tog inte upp den här lilla detaljen att det luktar typ bajs.
Ja, men det har jag sagt. Jag bara, vi kan inte ha en skunk. Så det leddes in till att jag bara, typ en iller då, Svante.
Var har han fått skunken ifrån? Hur kom han på en skunk?
Han tittar på någon serie med hundar, den här valpakademin. Och där är det tre skunkar som busar med, eller som har någon fade med golden retriever-valparna. Ja, jag har beställt en skunkkostym till Agnes. På eBay.
Nej.
Jo. Som jag har skickat till. Men det går inte att beställa till Sverige. Så jag har beställt den till min mans, Marcus bror, bor i USA. Så jag smsade honom häromdagen. Jag bara, hej David. Jo, så här är det. Jag behöver beställa en skunkkostym.
Alltså. Ska du stilla hans önskan genom att klä på hunden i en skunkkostym?
Ja.
Alltså Agnes är alltså eran hund.
Agnes
så att inte lyssnarna
labrador,
tror att det är något barn som ska gå omkring och vara skunk.
Nej, det är Agnes vår hund. Vår svarta labradorblandning som ska... Nu har vi då kollat ut en skunkkostym. Men den kan inte skippas till Sverige. Så jag har nu dragit
nej,
in...
Men jag tror,
det här är så roligt.
Så farbror David, jag bara... Du, det är så här, Svante vill ju verkligen att Agnes ska ha en skunkkostym. Och han bara skrattar ju. Men det är, ja. Hur som helst, den är beställd. Den är på väg till David. Så får vi se om den kommer hit. Och jajamensan.
Och förmodligen när den är framme och han är tröttnad på skunken.
Oh ja, oh ja. Mm.
Ja, då är det något annat på gång.
Så fortsättning följer på skunken.
Hörrni, nu styr jag upp oss lite här. Vi är ju så duktiga på att utlova saker. Ska vi hålla det för en gångs skull? Ska vi prova det?
Ja, vi testar.
Ja, vi har planerat att vi skulle prata lite om mediciner som vi utlovade förra gången. Vi kan börja med någon som har Valium till mig.
Ja, vi kan sätta plus en på den till mig just idag.
Mm. Jag känner också, kan man inte få någon sån här funkismorsa-piller?
Ska vi prata om våra mediciner kanske?
Alltså, ja. Vi spårar direkt.
Mina mediciner är vin och lite serotonin, lite lugnande vid PMS och sånt. Ja.
Ja, det hade
varit
vi
vidare.
Det också förstås. Ja, vi tänkte att vi skulle prata om, vidare. Alla våra barn har ju ADHD, det vet vi. Vi alla har blivit förordnade, vad heter det? Ja, alla har vi fått med, har vi blivit tilldelade att äta, våra barn ska äta medicin. Hos oss går det åt helvete, hur går det för er?
Ja, men för oss går det ju inte heller så bra. Eller vi har ju test, alltså det är den här testperioden som är så jobbig. För man har ingen aning. Dels när de har dubbeldiagnos så är det ju betydligt svårare för att det ena tar ju fram det andra och så vidare. Mm. Och det ena,
och då pratar vi om att främst så när man har autism och tar det hörde med sin, så är det lätt att man plockar fram autismen. Desto mer
exakt
har vi alla fått erfara. Mm.
Och att, jag tycker också att det är så här, det pratade jag och Henrik om igår senast, att medicin är ju bra för man, vissa saker blir bättre, men vissa saker blir också sämre. Alltså, man får liksom väga för- och nackdelar. För man tänker ju så här, nu tar vi medicin, då blir det bra, tänker man. Mm. Och allt blir liksom, det blir det ju inte. Utan det kan göra, vissa saker blir lite enklare och andra kanske blir lite tuffare med medicinen. Det är väl mer så. Och det är ju svårt att hitta rätt medicin och hitta rätt dos framförallt. Det är ju svårt.
Ja.
Och att man måste prova under en längre tid, för man börjar ju så mini dos med allting för att
Men hur har det gått, för ni är de som är nya stora Anna i att testa, eftersom att både Lisa och jag har testat för några år sedan och våra barn har både ätit och sen slutat med den och så vidare. Hur har perioden varit nu i eran testperiod? Ta oss igenom den lite.
Ja, men vi hade ju då en lång testperiod tycker jag i våras. Mm. Och vi bytte läkare och vi bytte medicin och vi bytte liksom doser och vi höll på hitan och ditan. Och det svåra för oss var att varje gång vi hade samtal med läkare eller sköterska och de frågade hur tycker ni att den här funkar? Och så ska vi berätta hur den funkar. Så bara, till slut vet vi inte hur någonting har funkat. För vi vet inte hur förra medicinen var och vi vet inte hur han var innan medicin till slut. För att allt blir liksom. Och då var ju vi.
Nej, och vad det var då? Mm.
Ja men precis, vad är medicin? Vad är också utveckling? Vad är en åldersfas?
Gud,
att han har sovit dåligt? Vad är att han, ja. Men då var ju vi på det här Viggo Foundation-lägret.
Just det.
Ja, och där fick ju vi.
I Tällberg.
Precis. Och då fick ju vi träffa Måns Löv. Heter han väl? Säger jag rätt efternamn nu? Måns Löv heter han väl?
Ja. Mm. Inte Måns Möller alltså, utan en annan Måns. Måns.
Mm. Nej. Som jobbar, han är sjuksköterska och jobbar med just inom barn- och ungdomspsykiatrin med mycket med medicinering och han föreläser och otroligt duktig och kunnig. Och då så på det här lägret så blev man erbjuden att sitta ner med honom och prata medicinering om man ville. Och då gjorde vi det en liten stund så här vid frukosten så att vi pratade och bollade lite och så här, det är ju jättesvårt för honom också att säga exakt vad, alltså det finns ju en miljard olika preparat, men det var ändå skönt att bara liksom ventilera med honom vad det ena preparatet skulle kunna göra, för vi tycker inte vi har fått det så bra förklarat heller från BUP vad man kan förvänta sig av alla preparat och sådär. Men och sen så hann vi inte prata så mycket, så då var han så gullig och bokade ett Skype-samtal med oss när vi kom hem, så jag och Henrik hade då ett Skype-samtal med honom då vi pratade medicinering om, och då sa han vissa bra grejer som jag tänkte att jag kunde dela med mig utav.
Gud vad bra.
Ja, vad spännande.
Mm. Dels så sa han just det här ju som vi vet att det är svårt med dubbeldiagnos och medicinering. För ena kan ju ta fram det andra och tvärtom. Mm. Och framförallt så är det ju ofta så att man börjar med så låg dos. Och då så sa han, dels måste man ha tålamod. Man kan inte bara byta medicin jättefort. Och det har vi gjort. För det är också våra läkare som har sagt, då byter vi liksom. Mm. Men för när du börjar i en väldigt, väldigt låg dos, så kan det bli katastrof ända tills du hittar liksom rätt dos. För det kan vara så att du får liksom mer hjärtklappning, du kan få mer ångest, du kan få mer lätt, du blir mer lättirriterad. Och då kan det vara så att man ger upp istället för att våga testa lite starkare. För då kanske man prickar rätt. För han sa både liksom för mycket och för lite av en dos. Det är liksom en zon som är jobbig när man är innan man kommer rätt. För där kan det vara massa irritation och dåligheter och bli aggressiv och allt. Och så bara ökar man pytte lite och så blir det perfekt.
Och det där måste jag få flika in. Det måste ju vara den absolut största rädslan hos föräldrar som försöker liksom hjälpa barnet med, alltså att barnet ska prova ut medicin. Men just som du säger så mår man lite dåligt. Man bara, då ökar vi. Man bara, det känns ju bara som att det går emot allt man känner då ju.
Ja. Mm.
Men jag vet att de också sa så till oss. Men det är ju väldigt, jag vet att det är ju supertufft att få medicin att stämma för föräldrar. Så att man, det är jättebra det du säger. Att så här, att, och det är pratar de om på BUP också, men ibland så känns som BUP är så, eller liksom olika psykologer är så olika, och läkare är så olika liksom.
Skolade liksom.
Ja, men ger så olika information ändå trots allt. Så det är väl jättebra. Mm. För då
och det kändes också som att våra läkare som vi hade också var så här, nej men då byter vi, det är inte rätt. Och så har vi liksom, och då när man håller på så där, byter så länge, då hamnar man ju det, där vi är. För han frågade ju, hur tyckte ni det var? Vad märkte ni för effekt? Och vi var så här, jag har ingen aning. Och då sa han så här, nej, det är precis det här som är problemet. Därför finns det då en app, som jag nu har glömt vad den heter, men det kan jag ta reda på och lägga ut sen på vårt Instagram. Men det finns en app som heter typ, hur var din dag? Som man laddar ner och där man då skriver upp hur varje dag, där man kan liksom skriva olika beteenden. Så när man testar ut medicin så kan man skriva att så här, lite mer flamsig, tramsig, tog upp det eller blev lite... För, att det här...
för mig finns ju två saker som haltar i det här.
Berätta.
Som gör det hela väldigt, väldigt svårt. Det ena är att vårt största problem var ju att få i de tabletterna överhuvudtaget. Mm. Och många barn har ju supersvårt att ta tabletter. Mm. Eller flytande. Eller blanda i någonting. För att det räckte med den där otäcka känslan. Så öppnade inte de munnen. Så det slutade faktiskt med att jag satt. När jag satt gränsle över Pelle och fast hans armar. För att tvinga i honom. Så kände jag. Det här är inte okej.
Okay.
Då fick jag sluta. Det andra var att den stunden han hade medicinen i sig. Var han ju i skolan. Och han kan inte svara på hur han har varit. Så jag skulle aldrig kunna fylla i en sån där.
Nej, då kan man ju be skolpersonalen också att fylla i. Men för oss handlar det ju också om precis det du säger, att vi tyckte ju också att när han kom hem, för jag hade ju tät dialog med skolan, men när han kom hem så var det ju oftast att då kom det ju en dipp när medicinen går ut.
Ja, då man får bara skiten.
Ja, och då kanske den var värre, då kände man så här, nej, men det kanske är bättre utan medicin. Men det var i alla fall, och där kunde vi ändå känna att det var ändå bra och liksom så. Men sen det som han sa som vi tyckte var jättebra och som vi faktiskt körde efter, det var att han sa så här: man ska aldrig vara rädd att sluta helt med medicin och ta nya tag. Och då gjorde vi det. Vi struntade i all...
Det var skönt.
Och då struntade vi all medicin här nu innan, liksom, eller, ja, under semestern. Mm. För att vi kände att vi var liksom vilse i den här djungeln. Vi visste inte vad är vad och vad...
Så var det för mig också.
Hur var Frans innan medicinen? Hur vet
vi? Och som jag sa, att när man kom på sig själv med att utföra våld på sitt barn. Då har man ju helt tappat bort sig liksom. Och bara ser...
Ja, då har man tappat bort sig.
Ja, och då är det verkligen så här... Så just den känslan, det är skön att han bekräftar.
Mm. Och liksom inte vara rädd att börja om sen om man vill. Utan så här... Börja från början, skippa allting och se vem är mitt barn.
Då är man rädd att man ska vara en belastning för sjukvården också. Så här. Men ni fick ju start, varför gjorde det inte?
Mm. Men om man tänker så här, där får vi ju regelbundna, det får man ju hoppas. Men det är klart sjukvården ska man tycka så. Men det man också ska komma ihåg med centralstimulerande, det är ju det som säger Anna. Man ska ha tålamod och försöka hang in there, kanske liksom ända doser och så vidare och så vidare. Men sen är det ju så att när den går ur kroppen, då är den ur kroppen. Det är därför många vuxna, som min man till exempel, han är så här, okej, idag ser min dag ut så här. Då tar han en lite högre dos av sin medicin. Vissa dagar tar han inte alls och vissa dagar liksom så. Så det kan man ju, den är inte, vissa mediciner är farliga, men är mindre bra att gå av. Som Intuniv till exempel, som Svante äter. Mm. Den ska man inte bara avsluta. Men däremot de här centralstimulerande ADHD-medicinerna kan du ju göra precis så. Att så här, nej men nu gör vi ett uppehåll. Nu måste vi stoppa en vecka eller två eller en månad eller två. För att bara så här, landa och känna så här, nej. Eller blir det någon skillnad för man har tappat bort
men för
sig?
Jag kände att jag ville att Pelle skulle ha det i skolan. Och så kunde han pausa på helgen. Men det ville inte de att man gjorde.
De De vill inte att man gör det i början oftast, för att då vill de ju, när man ställer in nivån, för att då ska man inte göra någon paus. Då vill de köra på. Sen tror jag tanken är att man ska kunna ge på veckorna, inte på helgerna, inte på lov. Men vissa mediciner kan man ju inte heller bara sluta tvärt, som du säger Petra. Då måste man ju trappa ner för att det inte ska bli... Ja.
Men det som också är med vissa, att just det där, att så här, inte på helger, inte på lov. Det vet jag att det funkar väldigt dåligt för vissa familjer också. Där faktiskt medicinen är avgörande i en familj. Att det inte bara är skola, utan att det är så här, som ni säger.
Nej, men mer att man kan, tror jag.
Man kan, men det är liksom, men jag vet att så här, för jag har vänner som håller, liksom har... som har håller på och har provat ut och så vidare och så vidare. Och då är det just att så här, när de får inte börja, för nu var det inför sommaren, det ska vara sommar, det måste vara när skolan är igång, man börjar med medicin. Och det är tufft, för det är tufft för familjer med att det också är så här, kommuniceras att det är mest för skolan man ska ha medicinen. Det är också liksom lätt att känna sig misslyckad och lätt att känna att så här, för att det är kaos hemma. Och det är jätte, och där har faktiskt vår BUP-sköterska varit bra, att hon är så här: okej, hur går det i skolan? Ja, det går så här. Hon bara, och hur går det hemma då? Är det liksom, har det... Och då var det ett tag så här, nej men det är kaos. När han kommer hem så går han av medicinen som ni sa. Och så hamnade han och Polly i bråk och vi i bråk. Alltså det var ju jättejobbigt på eftermiddagarna. Och jag var så här, men han verkar ha det bra i skolan. Men det, och det är jobbigt, men det går ju typ. Hon bara, men det behöver inte ska vara så. Att, ni, att det bara ska gå typ.
Nej.
Och att lilla syran åker på en smäll och att ni har det liksom jobbigt. Så att det är viktigt att så här, för jag vet att det är mycket så här, det ska funka för skolan, det är koncentrationen bara och vi ska liksom, men det är ju hela deras liv och familjens liv som ska funka.
Ja, och här är du inne på en punkt det. Som är väldigt viktig för mig, för att det var ju lite så här, vi pratade med skolan inför då, det var ju, det är ju Pelle som har gått på medicin, Kalle har inte gjort det. Och då så kände jag liksom att de tyckte att det var skönt när han hade den där. Men för mig blev han ju mer autistisk. Mm. Men han var väl lugnare då. Och sen när jag valde att ta bort tabletterna så kände jag att det kändes bra för Pelles skull. Men jag fick dåligt samvete gentemot skolan och deras personal. Mm. Och jag fick ett samtal senast idag när de ringde och frågade, äter Pelle och ADHD medicin? Och, det var inget, fast ingen klander från henne alls. Och jag kände att jag nästan skäms när jag säger, nej han gör inte det. Ja, hon bara, nej men för det var med att han var liksom lite, han var lite hyper just nu och det, vi hade visst inte vi skulle liksom, så jag ville bara kolla om han åt eller inte, ifall det var något knas liksom. Så hon var verkligen bara så här, undrade. Och jag går direkt in i så här, nej men liksom det, vi kände att det inte funkar så bra och jag får inte i honom det, och jag kände att jag nästan så här, började dra värsta harangen för att ursäkta mig, för att jag tycker att jag skäms över att det typ är jobbigare för dem att han
det
är,
det blir en belastning att du inte att medicinerar han är, honom.
Precis. Fast jag vet ju att han fortfarande har, att de stunderna är inte oftare än att det faktiskt funkar för honom. Han mår bättre utan medicin. Så är det bara. Jag tror att han fick jättedålig erfarenhet av medicinen. Att han kanske fick ångest, hjärtklappning och det här. Han var ju en helt annan människa. Jag gillade inte alls det. Men jag glömmer liksom nästan bort honom i min ångest gentemot dem. Och då tänker jag såhär, men herregud, för vem skull ska jag göra det här?
Ja, men verkligen.
För man blir lätt en pleaser också när man har såna här barn. Och det kan ju lätt bli att det hänger med på många områden.
Om liksom. Man är så tacksam att ens barn får hjälp i skolan, och då vill man inte vara mer belastning till att de är jobbiga på den skolan också. Exakt. För man känner... Men jag tycker att i vårt fall så var ju BUP väldigt fokuserad bara på skolan, precis som du beskriver Petra. Det är ju liksom, och där fick ju vi hela tiden säga så här: det funkar inte att han kraschar när han kommer hem. För han kommer inte hem, för hans skull funkar det inte heller. För han kommer inte hem till ett lugnt hem där han liksom har två
kan
föräldrar bara.
Sig,
nej, han kommer hem till liksom, det är fyra syskon och två galna föräldrar.
Det är fortfarande det är liksom, som en skolklass.
Ja, precis. Det är ju liksom, och hur ska han orka och hur ska vi orka om han kommer hem? Och liksom, för då blev han ju också väldigt aggressiv när det där gick ur och det blev... Så att där försökte vi hela tiden kriga för att hitta någonting som var lite mer långverkande. Men det är också jättesvårt. Så att det är ju supersvårt. Men det som Måns då sa, om man då inte vill medicinera och sådär. För han är ju väldigt mycket inne på att man liksom... Man ska hellre titta på de här beteendena. Om man då använder den appen och ser de här beteendena, så kan man ju också se så här, vad beror det här beteendet på? Jaha, det är ofta vid den här tiden. Kan det bero på att så här, ja, det var hunger? Kan det bero på lite sömn?
Ja,
att man liksom
det,
försöker man hitta. Och då så sa han också att när vi då beskrev saker som vi tyckte var jobbiga med Frans, att han blev väldigt arg och vilka saker som vi inte upplevde tidigare som kanske kommer nu med åldern och sådär. Då frågade han om vi använde oss av bildstöd. Och det gör vi ju inte. För vi har inte gjort det. Frans är inte van med det. Men då sa han att han har jobbat jättemycket med bildstöd. Även liksom till äldre ungdomar som inte är vana av bildstöd. Men att man liksom ritar ner olika händelser och framförallt känslor. Ja, nu kan jag inte jag rita ens. Nej, men jag kan inte heller rita, så jag fick panik när jag hörde det här. Men han sa att om man orkar göra det så är det jätteeffektivt. Att liksom, det blir mycket tydligare när man ritar så här. Och sen sa han en annan bra grej. Det är det här att precis som med alla andra grejer som vi lär våra barn med svårigheter, så måste vi också lära dem hur man agerar. Alltså hur man säger förlåt eller hur man är mot varandra. Och ett bra sätt att göra det är att spela upp en scen hemma. Mm. Att man spelar upp så här.
Teater liksom. Mm.
Ja, man har teater. Att så här, åh, nu skäller du på mig. Då känner jag så här, då blir jag jätteless. Mm. Och så spelar man upp liksom en scen. Det låter ju så pajigt och så fånigt. Men när man tänker på det så, nu har inte vi gjort det här. Vi har inte spelat upp scener här hemma. Men jag kan tänka mig att det kanske
kan
skulle
vi
vara
det,
liksom,
så spelar ni in och så lägger vi ut det.
Jo, så kan det vara för alla på något vis. Det blir som ett bildstöd, tänker jag.
Annas bildstöd.
Nej, men det är inte sån dum grej att så här, precis som man lär dem allt annat, så måste man ju kanske lära dem även. När du blir arg, Frans, då får inte du gå fram och klappa till mig i ansiktet. Utan då när du blir arg, då känner du så här, eller hur? Och så kan man visa, ja. Då kan du gå upp på ditt rum och så kan du ta en penna och så kan du slå med den på en bok så här. Det får du, alltså att man visar så. Det kan vara liksom ett sätt för dem att hitta. Då hjälper man dem att hitta verktyg hur de ska hantera vissa situationer. Jag tyckte ändå att det var väldigt bra när han beskrev det. Nu är han mycket bättre än mig på att beskriva det här, så att det blir lite. Men förstår ni lite grejen?
Ja, jag fattar. Jag tycker att det, Lisa fattar nog inte, men jag fattar. Men jag...
Jag satt och faktiskt letade i min telefon för att jag pratade med vår habilitering förra veckan, för att vi pratade om hur vi ska få Kalle att bli motiverad med bokstäver och så. Och då pratade han om något särskilt ritsätt för bildstöd där man kunde rita, för jag sa jag kan absolut inte rita. Och då skickade hon mig någonting, men jag hittar inte det, vad jag har lagt det. Så jag tänkte jag ska skicka det till er två.
För det där håller vi på med när Svante var mindre. Och med både i den här IBT-träningen och lite sånt, att rita jättemycket så här, ja men känslomässigt, alltså så här, rita som du säger, en liten serie av gubbar, vad som händer när någonting uppstår, en konflikt eller hur man blir ledsen eller liksom glad eller man ser något, man blir, alltså för att tydliggöra känslor och hur man ska hantera dem. Och det är väldigt väldigt bra, för att ni vet ju hur många gånger man kan säga någonting till sitt barn, man bara förklarar, men man tappar dem ofta efter så här en sekund. För att de liksom börjar tänka på något annat. Och autismen är liksom i en annan värld. Eller så. Men att, så här, men att rita. Eller vi spelar teater. Jag tror att det där är svinbra. Sen så kommer man inte liksom. Men jättebra. För då kommer Svante till exempel, som är så stark i sin visuella. Han kan se saker och komma ihåg jättemycket från det sätt. Men om någon har berättat. Mm. Så får han inte in det. Är det liksom så?
Nej, han orkar inte lyssna då antagligen. För nej. Så säger Frans. Åh, jag orkar inte. Du pratar så mycket, säger han då. Jag orkar inte. Ja, och så orkar han inte höra. Men om man då istället. Och framförallt att man också hjälper dem. Att så här, du blir väldigt arg. Och när du blir arg så vill du slå någon. Men det är inte bra. Utan när du blir så där arg. Och så, jag förstår, och så att man bekräftar att man förstår att du blir så där. Och det får man bli. Och jag, liksom, då känns det jättejobbigt i dig. Ja. Då kan du göra så här istället. Då kan du gå upp på ditt rum och så någonting då som man kan hjälpa dem med att de kan göra. Eller liksom blunda och räkna eller vad man nu vill hjälpa dem med. Liksom. Men det tror jag, det låter i alla fall väldigt bra.
Mm.
Ja. Vi är inte där
jag
än.
Jag har nog gjort så en del med Pelle för att han riff så mycket. Och han själv satt ju och gjorde yoga någon gång. Så att det, han mediterar när han blir arg, men han tycker inte det funkar. En, två, tre, fyra. Nej, det funkar inte. Nej, men jag tror på det där. Jag ska. Men för att återgå till medicineringen. Jag skulle nästan vilja ställa en fråga ut till de som lyssnar också. Finns det fler som har problem på det avseende, i det avseendet som jag har? Det vill säga att ens få i dem. Finns det några tips där? För jag skulle gärna vilja ta ett grepp igen och prova i alla fall. Även för Kalles skull, som har så svårt att koncentrera sig och fokusera i skolan. För att ge honom en chans att kanske tycka om skolan mer. Och han har ju heller inte autismen, så han kanske skulle lättare kunna. Men det finns inte en chans i hela världen att få i dem tablett. Nej. Eller flytande, jag försökte ju också.
Ja, nej, men för det jobbiga är ju här. Svante tog ju inte tabletter när han fick medicin i början. Sen på slutet kunde han nog svälja tabletter. Men de första åren gjorde
han
inte
det. Ja, men det kunde han. Kom ju plötsligt från skolan.
Ja, när han gick i ettan så hade Nishti, hans lärare. Här har du ett glas vatten och en tablett. Han bara... Och sen hon bara, du vet, jag hade glömt. För vi hällde den ju, det var ju sån här, det är kapslar som man kunde hälla på. Så vi hällde det på, han åt ju vaniljyoghurt jämt då. Så då kunde man hälla det på en liten sked, en matsked med vaniljyoghurt, och så tog han den. Men jag vet att dina barn är känsliga även för det.
Så de tycker att de känner smaken.
Jo, de liksom, får inte det är bara så här, svälj och drick saft. Alltså så här, han får inte hålla på, för då smakar det ju illa liksom. Så man måste få dem att svälja fort. Men,
ja, men det vore intressant om någon annan har varit med om samma problem. Och bara så här, vi löste det så här.
Och det måste ju fler vara, det måste ju finnas en miljard människor. Gud.
Ja, för mig blir det liksom så här, när man hör andra prata så här att jag är ju borta redan innan det där problemet kommer. För jag får ju för fan inte i dem liksom.
Nej, men jag tänker det. För dig, Lisa, är det också så himla många... Man hör att du har ju jättemycket ångest kring det här. Alltså så här, du vet att du inte kommer få i dem den. Du har tvingat i dem, så du har jättemycket ångest för att du typ har försökt tvinga i dem medicinen. För att du har som press för att så här, det borde vara bra med medicinen. Alltså massa yttre press från sjukvård och från alla möjliga håll. Att så här, det borde nog vara bra. Och så vägrar de, och så vet man sin panik att så här... Det går inte, och så försöker man liksom, och så blir det värre för man försöker tvinga dem. Men det, liksom så här, det finns ju så mycket. Så
det blir ju en öm tå nästan.
Ja, men såklart. Och det...
och som du säger, det blir som ett övergrepp om du ska tvinga i dem någonting. Som det vill man ju inte.
Nej, men det går inte.
Och det går ju inte varje dag att hålla på så.
Nej, det gör inte det. Man mår ju psykiskt dåligt ännu mer. Men... sen har ju också killarna i sitt syndrom, så har ju de känslig reflux. Så de är väldigt lätt att kräkas.
Just det.
Så att därför måste jag också vara extra så här. Det måste vara lent och försiktigt och funka.
Ja.
Ja, och det som också är svårt tycker jag, i alla fall med Frans. Det är ju att han har ju svårare att uttrycka hur han mår på sin medicin. Det hade ju varit lättare om jag hade gett ett barn som kunde säga så här: mamma, gud, jag får hjärtklappning. Ja. Eller jag får ont i magen av den här, eller vad det nu är.
Mm.
Frans säger ju inte riktigt det. Och därför är det också svårt att veta. Och därför känns det också jobbigt att ge medicin. För man vill ju att han ska må bra på sin medicin. Alltså man vill ju inte liksom...
Nej, men det är ju därför man ska ge det.
Ja,
men
såklart. Ja, och då vill man ju inte att de ska bli oroliga. Och då när man märker att det är lite så här konstiga beteende, då vet man ju inte heller. Är det där ångest?
Exakt.
För att de får mer ångest av medicinen? Mm. Är det att han har ont i magen nu? Det är därför han blir grinig. Mm. Alltså man vet inte vad som är vad, tycker jag. Det är svårt.
Väldigt svårt. Det var också en av de stora... Man bara förstod att det inte var bra liksom.
Nej, men att jag tänker att, så här, att alla de här olika sakerna runt, alltså så här, vad är det de känner egentligen och hur kan de uttrycka? Det är därför så här, jo, hade de varit lite äldre de kanske kunde uttrycka, men det är också inne på annat, den här ångesten som de också känner, både kring medicin och kring en massa annat som de gärna, och så är det så här, hur känns medicinen? Då skulle Svante också, eller kunna vara så här, jag får jätteont i magen, alltså du vet, så man vet inte liksom... Mm.
Ja.
Vad som är vad. Och det tror jag också är ganska vanligt för många barn som är så här, som är känsliga för att de bara, nu känns det så här. Alltså vissa, alltså så att det är jädra svårt.
Jag kunde bara gå på att Pelle i början glatt tog medicinen.
Ja.
Och sen ju längre han kom så började han nästan så här, nej, han fick nästan panik. Och det tog jag som ett tecken på att han mådde ju inte bra.
Nej, såklart. Nej.
Ja. Det var ju, och liksom att när han kom hem att han fick liksom, kände sig förföljd. Det var en massa läskiga saker kring honom. Så jag tror att en stor nyckel för mina barn eventuellt att ta medicin, det är ju också att hitta ett sätt att inte göra medicin så tabubelagt överlag. De tycker att spruta medicin är skitläskigt. Mm. Så att jag skulle kunna ge dem deras favoritgodis och så säga att det här är en ADHD-medicin. Då skulle de inte ta den.
Nej. Men du får väl koka någon typ av liksom
mätta hemma. Ja, det där fixar väl du i ditt
glas. Ja, choklad
och kan man koka choklad, men... och du kanske kan hälla in det på Du smälter choklad, tar en sån här kapsel.
Och doppar dem?
Nej, men så häller du i dem där i och så får du lägga på lite. Det får inte bli för varmt, jag antar att man dödar någonting. Det här är ju jättedåliga tips. Alltså det är lite det här jag var inne på när vi ska ha våra veckans tips. Att det är så dåliga tips. Det här är olagligt
men
är också.
Men också ganska, jo men jag tänker att du Lisa, du kommer hitta den perfekta dosen. Alltså jag känner så här, kan du fixa någonting som gör det lugnt här hemma så... Vi köper.
Jag går och hämtar lite sprutor och så bara trycker in den i armen.
Ja, alltså lite ja, nej men absolut. Det här låter jättebra.
Det känns jätte...
Är vi klara med veckans tips då eller?
Jag tror att vi lämnar det.
Vi lämnar det
tackar
där.
För det.
Ja. Hade Måns något annat, var det något mer du ville ta upp något seriöst annat nu när vi började injicera?
Nej men han sa ju massa bra grejer. Jag har ju också guldfiskminne då. Så att jag har ju också glömt bort hälften av vad han sa. Men han sa, jag tycker i alla fall det här var de grejerna som verkligen så här, jag tyckte var så här, bra grejer som jag tänker på. Mm. Men jag är lite dålig för det är, jag har inte jättemycket tid hemma och skådespela om jag ska vara helt ärlig.
Nej. Men jag tycker om att han tar ändå bort lite tabu kring saker och ting. Ja. Och det är ju precis vad vi behöver.
Ja. Mm. Och det var otroligt
eller vad heter
skönt.
Det? Skuld och skam liksom.
Ja, och det var skönt när han sa till oss så här, var inte rädd för sluta. Exakt. Och så kände vi så här, för att det är ju det där, vi kände att vi tappade bort både oss. Mm. Alltså, att, så här, när vi var
hur
så här,
var han ens innan liksom?
Ja. Och nu när vi inte har gett honom då under sommaren, det här tror jag vi pratade om lite i förra veckan eller i första podden efter sommaren här, då kände ju jag Henrik så här, nej men han har ju ångest. Det kommer ju det här, nu blir jag ledsen, nu blir jag glad. Allt det där kommer ju jätte... Och då kände vi så här, han ska nog ha den här må bra liksom, medicinen för att ta ner det där. Och sen får vi se det här med ADHD, för att det var ju inte det att han var jätteuppe i varv. Det blev han ju av medicinen också. Och framförallt när man också hittar då dubbla mediciner så vet man ju inte vad den ena gör och den andra. Och. Så att det var skönt att ta ett omtag. Och nu börjar vi med må bra så att han inte har de där dipp och är sådär labil i sitt humör. Lite ångestaktig ju var han ju då. Mm. Så nu tycker jag redan nu att det verkar kännas lite bättre. Men det här glömde vi ju bort mitt i medicinering. Vi kommer ju inte ens ihåg hur han var innan.
Men hur liksom. Gör ni nu då? Vart är ni nu då? Nu får han ingen medicin. Men ska ni...
Jo, nu får han den här ångest... Ja,
vilken är det? Allergigon eller intunin?
Nej, fluoxetin tar han.
Okay.
Och då får han den, liten dos. Mm. Och sen så ska vi ska typ upp om 3 veckor. Mm. Och då ska vi väl prata och se om man ska sätta in någon ny ADHD-medicin. Jag måste också se lite med skolan hur det går. Nu har han liksom suttit med. Han har ju bytt till mellanstadiet. Och där har vi fått sms om att han är med på lektioner och liksom verkar ändå tycka att det är roligt. Jag tror att det var bra för Frans att få flytta upp. För han är ju väldigt sådär att han härmar andra.
Ja, just det.
Och om han då hänger med dem som är lite yngre och liksom... Mm. Lite vi tyckte att han blev otroligt barnslig också liksom, prata bagoja. Så att jag hoppas att det blir bättre nu. Och jag hoppas att den här värsta, för nu tycker vi det är jobbigt att han är så ojämn, att det svänger. Han blir arg och han blir ledsen och han blir arg.
Det tycker jag är dessa barns signum.
Ja, och det tar aldrig slut. Det går liksom
det loopar bara.
Det är därför man går så här som en jävla liksom
trippar på glas. Trasigt glas.
Ja. Så nu får vi se lite hur det går här för oss här hemma.
Men vad bra. Men och det där är också viktigt. Det som jag tycker du sa. Att, så här, att det, för många gånger tycker jag att vården kanske bara tänker så här. Hur ska de kunna koncentrera sig i skolan? För ADHD-barn kan inte koncentrera sig. Men det du beskriver också är att, så här, att han har ångest. Att det är lite ångestdämpande. För det har ju jättemånga. Det har ju Svante till exempel. Men det har ju vi hade fått. Lägerganet skulle kanske ta ner det lite ju. Mm. Men den får han ju bara när han ska sova, så den har vi väl medicinerat helt fel. Men däremot så vet man ju att det är jätteofta barn har ångest. Vilket gör, men jag tycker oftast det mest pratas om de här centralstimulerande som gör att de ska kunna koncentrera sig. Så det blir så här skolan, så det tycker jag låter ju bra.
Och för det var faktiskt Frans rektor på hans skola som ringde mig och sa, för hon visste ju hur jobbigt vi hade med medicineringen. Ja. Och då var det faktiskt hon som ringde i våras och sa så här att jag vet att ni kämpar, men jag tror, för hon har ju träffat Frans en hel del, då sa hon så här, jag tror att det inte är ADHD som ställde till det för honom. Jag tror att han liksom har ångest för att han får höga krav på sig själv, alltså han är rädd att misslyckas och liksom, och hon har själv...
Vilken fantastisk rektor.
Det här är skillnaden på resursskolor och vanliga skolan.
Ja, plus att hon har då också ett barn som också har provat mediciner för just ADHD. Mm. Så att hon var väldigt så här, jag tror att ta bort allt liksom, ADHD-medicin och testa bara så att han mår bra. Ja. Liksom. Och vi har ju aldrig tänkt de här barnen.
Vad heter den? Så? Flux?
Fluoxetin.
Fluoxetin.
Låt oss säga Florhex, Chlorhexidin.
Ja, alltså när man sköljer tänderna. Var det det? Alltså ska jag googla?
Ja, ja. Ja. Det är bland annat sådana häxanputsmedel.
Ja, det var något vi hittade hemma. Så jag vet inte, i städskåpet.
Bara fråga mig, jag kan allt om. Och...
tandskölj. Det blir så jävla bra för Svante nu. Han ska få tandskölj.
Det finns också något som heter GIF som han också kan ta. Det är lite rivigt
perfekt,
och bra.
Perfekt.
Blir de tysta ett tag.
Nej, men... då går vi och testar. Jag och mina barn är sån där häxa, putsmedel. Du ger lite tandputs och du kör GIF.
Ja.
Då har vi det.
Ja.
Då var vi klara.
Mm. Det var alltså veckans tips från funkismorsorna.
Tack ska ni ha. Hej då.
Ja, nästa vecka så kanske vi inte syns, för vi sitter bakom galler.
Ja.
Fan, det måste jag få avsluta och säga för övrigt, när Kalle då säger att han hatar skolan, absolut inte ska gå. Då säger jag, men då får jag hamna i fängelse. För vi har skolplikt här i skolan. Då satt han och tittade på mig och sa, men mamma, du kommer ju ut efter ett tag.
Är det vad du som ska hamna i fängelse?
Ja, han tyckte jag kunde ta den för laget.
Ja.
Jag kände på ett sätt var det ju win-win.
Jag tänkte, det är ju spat. Det har vi varit inne på förut.
Sitta du bara, hoppas inte att de släpper ut mig så fort, tänkte du.
Nej, precis. Så då kan han vara fri tills dess då, eller så länge.
Mm. Ja. Ja, men det var...
Vi är så lösningsorienterade.
Ja, oerhört. Oerhört. Vi säger lycka till alla där ute. Och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, vi
hörs. Ja.
Puss och kram. Puss och kram på er. Mm. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.